Julen är en tid fylld av gamla traditioner, men det finns även nya. Om en sådan ska vi berätta nu, och den utspelar sig här i Rom. I den tysta decembernatten, få dagar före jul, vandrar en skara svenskar längs den lilla gatan som slingrar sig upp mot Kapitolium. Stjärnorna tindrar, och nedanför oss slumrar Forum Romanum, medan palatinen skymtar i bakgrunden. Och här och där återspeglar någon av Roms många kupoler det svaga nattljuset. Där gruppen stannar börjar Erland Lagerlöf läsa om kejsarens syn, där Selma Lagerlöf berättar just om Sibyllan på Kapitolium under den heliga natten. Ingen bättre än Erland, som är nära anhörig till Selma, kan här i Rom förmedla sierskans legend. Det var med ens som om Selma Lagerlöf själv stod mitt ibland oss.
Kejsarens syn. Det var på den tiden när Augustus var kejsare i Rom och Herodes var konung i Jerusalem. Då hände sig en gång att en mycket stor och helig natt sänkte sig över jorden. Det var den mörkaste natt som någon ännu hade sett, ty från himlen kom inte en ljusstråle. Alla stjärnor hade stannat hemma i sina hus och den väna månen höll sitt ansikte bortvänt. Och lika djupt som mörkret var även tystnaden och stillheten. Allt var förstenat och orörligt för att inte störa den heliga natten. Just denna natt kom i Rom en liten skara människor ner från kejsarboningen på Palatinen och tog vägen över Forum upp mot Kapitolium. Under den nyss tilländalöpna dagen hade nämligen rådsherrarna frågat kejsaren om han hade något att invända mot att de reste honom ett tempel på Roms heliga berg. Men Augustus hade inte genast lämnat sitt bifall. Det var han som nu åtföljd av några förtrogna gick att verkställa detta offer. Augustus lät föra sig i en bärstol, ty han var gammal och Kapitoliums långa trappor besvärade honom. Han höll själv buren med duvorna som han skulle offra. Inga präster eller soldater eller rådsherrar ledsagade honom, och efter honom följde slavar som burde trefotade altaret, kolen, knivarna, den heliga elden och allt annat som behövdes för offringen. Under vägen språkade kejsaren muntert med sina förtrogna, och därför la ingen av dem märke till nattens oändliga tystnad och stillhet. Det var först då de hade nått den tomma plats vilken var avsedd för det nya templet som det uppenbarades för dem att något ovanligt var på färde. Detta kunde inte vara en natt som alla andra, ty uppe på klippkanten såg de den underligaste varelsen. De trodde först att det var en gammal förvriden olivstam. De trodde sen att en uråldrig stenbild från Jupiters templet hade vandrat ut på klippan. Till sist syntes det dem att det inte kunde vara någon annan än den gamla Sibyllan. Något så gammalt, så väderbitet, så jättestort hade de aldrig sett. Det är hon, viskade de till varann. Det är hon som räknar så många år som det finns sandkorn på hennes hemlands kust. Varför är hon utkommen ur sin håla just i natt? Vad bådar hon kejsaren och riket? Hon satt där som hade hon gått upp på kullen för att bättre se något som tilldrog sig långt borta. I detsamma märkte kejsaren och alla i hans följe hur djupt mörkret var. Inte ens Tiberns dova sål kunde de höra. Kallsvett trängde fram på pannan och händerna var stela och maktlösa. De tänkte att det måtte förestå något förfärligt. Men ingen ville visa att han var rädd. Men sanningen var att den gamla Sibyllan var så upptagen av en syn att hon inte ens visste att Augustus hade kommit upp till Kapitolium. Hon var bortförd i anden till fjärran land, och där tyckte hon sig vandra fram över en stor slätt. I mörkret stötte hon med foten oupphörligen emot något som hon tyckte var tuvor. Hon böjde sig ner och kände med handen. Nej, det var inte tuvor utan får. Hon vandrade mellan stora sovande fårjordar. Nu lade hon märke till herdarnas eld. Den brann mitt på fältet och hon sökte sig fram till den. Herdarna låg och sov i elden. Detta såg Sibyllan, men hon visste ingenting om det som tilldrog sig bakom henne på bergshöjden. Hon visste inte om att man där reste altaret, tände kolen, strödde ut rökelsen och att kejsaren tog den ena duvan ur buren för att offra henne. Med ett enda slag av vingen gjorde sig duvan fri och försvann upp i nattmörkret. Kunde hon veta att Sibyllan alltjämt tyckte sig stå vid herdarnas koleld och att hon nu lyssnade efter en svag klang. Hon hörde den länge innan hon märkte att den inte kom ifrån jorden utan från skyn. Slutligen upplyfte hon huvudet och då såg hon ljusa, skimrande gestalter glida fram upp i mörkret. Det var små flockar av änglar som ljuvligt sjungande och liksom sökande flög fram och åter över den vida slätten. Just medan Sibyllan lyssnade till änglasången beredde sig kejsaren till ett nytt offer. Han tvådde sina händer och lät ge sig den andra duvan. Men hur han nu ansträngde sig till det yttersta för att hålla fast den gled duvans hala kropp ur hans hand och fågeln svingade sig upp i den ogenomskådliga natten. Kejsaren blev förfärad. Han störtade ner på knä för det tomma altaret och bad till sin genius. Han anropade honom om kraft att avvända de olyckor som denna natt tycktes båda. Inte heller något av detta hade Sibyllan hört. Hon lyssnade med hela sin själ till änglasången som blev allt starkare. Då herrarna hörde detta steg de upp för att gå till bergstaden där de var hemma och berätta om undret. De sökte sig fram på en smal slingrande stig och den gamla Sibyllan följde dem. Mens blev det ljus där uppe på berget. En stor, klar stjärna tände sig mitt över det. Alla de irrande änglaflockarna skyndade ditåt under jubelrop och herdarna påskyndade sina steg så att de nästan sprung. När de hade hunnit staden funnade de att änglarna hade samlats över ett lågt stall i närheten av stadsporten. Här över stod stjärnan och dit flockade sig allt fler och fler änglar. Somliga satte sig på halmtaket eller slog sig ner på den branta bergväggen bakom huset. Andra höll sig med fladdrande vingar svävande över det. I samma ögonblick som stjärnan tändes över bergstaden vaknade hela naturen och männen som stod på Kapitoliums höjd kunde inte undgå att märka det. Träd susade, Tibern började såla, stjärnorna strålade och månen stod med ens högt på himlen och upplyste världen. Och ur skyn kom de två duvorna nedsvingande och satte sig på kejsarens skuldra. När detta under skedde reste sig Augustus i stolt glädje, men hans vänner och slavar störtade på knä. Ave Caesar, ropade de, din genius har svarat dig, du är den gud som ska tillbedjas på höjden av Kapitolium. Och hyllningen som de hänryckta männen tilljublade kejsaren var så högljudd att den gamla Sibyllan hörde den. Den väckte henne ur hennes syner. Hon reste sig från den plats på klippranden och gick fram ibland människorna. Det var som hade en mörk sky stigit upp från bråddjupet och störtat ner över bergshöjden. Hon var förfärande i sin ålderdom. Men väldig och vördnadsbjudande skred hon fram emot kejsaren. Med den ena handen fattade hon om hans handled, med den andra pekade hon hän mot den fjärran östern. Se, befallde hon honom, och kejsaren upplyfte sina ögon och såg. Rymden öppnade sig för hans blickar och de trängde bort till fjärran Österland. Och han såg ett torftigt stall under en brant klippväg och i den öppna dörren några knäböjande herdar. Inne i stallet såg han en ung mor på knä framför ett litet barn som låg på en halmkärve på golvet. Och Sibyllans stora knotiga fingrar pekade hän mot detta fattiga barn. Ave Cesar, sa Sibylla med ett hånskratt. Där är den gud som ska tillbedjas på höjden av Kapitolium. Då ryggade Augustus tillbaka för henne som för en vansinnig. Men över Sibyllan föll den mäktiga siaranden. Hennes skumma ögon började brinna. Hennes händer sträcktes mot himlen. Hennes stämma förändrades så att den inte tycktes vara hennes egen utan hade sådan klang och kraft att den kunde ha hörts över hela världen. Och hon uttalade ord som hon tycktes läsa uppe bland stjärnorna. På Kapitoliums höjd ska världsförnyaren dyrkas, Krist eller antikrist, men icke bräckliga människor. När hon hade sagt detta skred hon bort mellan de skräckslagna männen och gick långsamt ner för bergshöjden och försvann. Men Augustus lät nästa dag strängligen förbjuda folket att resa honom något tempel på Kapitolium. I det ställe byggde han där en helgedom åt det nyfödda gudabarnet och kallade den för himmelens altare, Ara Celi.
Och vi tackar Erland Lagerlöf för att han läste om Sibyllan för oss. Och det var paret Sofie Petzell och Erland Lagerlöf som under åren i Rom började med denna tradition. Och nu ber vi dig, Sofie, att berätta om hur det hela började.
Jo, det hela började faktiskt för åtskilliga år sedan här. Vi hade gått och lagt oss och det var strax före jul och jag tänkte på min barndoms jular och kom ihåg hur min pappa någon gång under julen brukade läsa Selma Lagerlöfs historia om kejsar Augustus och Sibyllan högt. Den tilldrar sig på julaftons natt. Och då satt jag med kapprakt upp i sängen och väckte Erland och ropade, men vi är ju här! Och Erland vaknade och sa, ja, det vet jag väl att vi är. Ja, men nu gör vi det också här. Och vi har en liten högläsningsgrupp här i Rom som liksom blev basen för det hela. Och så utvecklade sig till att så nära julafton som möjligt, ofta den 22 december, vandrar vi upp på Kapitolium med tända ljus i händerna. Ungefär samma väg som kejsar Augustus bars upp på den första julnatten. Och när vi kommer upp med utsikt mot öster, eftersom Sibyllan satt och pekade mot öster, så stannar vi och Erland med det lämpliga efternamnet Lagerlöf läser Selma Lagerlöf högt. Och då börjar närma sig midnatt, så det är ungefär samma tidpunkt som historien tilldrar sig. Det har vi gjort i många år nu.
Ja, det är mycket stämningsfullt.
Alltså. Och ja, och efter det så har någon har burit med sig termosflaskor upp innehållande vad man väl kallar glögg på svenska. Som vi avslutar kvällen med, ofta ett litet föredrag om Selma Lagerlöfs förhållande till konsten eller någonting annat.
Och vi tackar er båda för denna vackra romtradition och slutar med att önska er och alla våra lyssnare en fridfull julafton.